Hej och välkomna till Pelles och Jalles podcast avsnitt 23. Idag ska Hjalmar Hvitfeldt ha sitt sommarprat. Och ja, jag litar på honom. Jag tror att det kommer att gå skitbra. Han ska prata om sig själv, alltså. Jag vet inte riktigt vad det blir, men det blir säkert skitintressant. Hoppas ni tycker det är bra. Lycka till, Hjalmar. Här har ni alltså Hjalmar Hvitfeldt.
Hej och välkomna till mitt sommarprat. Jag spelar in det utomhus på Gotland. I naturen. Eftersom att här på Gotland, det har alltid varit som någon sorts fristad för mig. Jag vet inte hur man ska kunna förklara det, men jag har bara alltid känt mig trygg här. Och det, nej, Gotland är verkligen underbart. Men ja, vidare till saken. Jag tror att man kan beskriva sig själv på olika sätt. Alltså, dels så kan man ju bara berätta om minnen och, alltså, roliga moment och saker man minns från det att man föddes tills nu. Eller så kan man göra som jag tänkt att göra idag. Jag har tänkt att berätta om bara 10 månader av mitt liv. Bara de 10 månaderna där, som har påverkat mig extra mycket. De har gjort mig till den jag är idag, skulle jag säga. De har till stor del bidragit i alla fall. Det som jag tänkte berätta är en historia om att inte passa in och att vara utanför. Men det är också en historia om den underbara känslan när det sen vänder. Det hade tisslats och tasslats om det i flera dagar nu. Kommande fredag skulle nästan alla killar sova över hemma hos Adam och spela FIFA 10 som hade kommit ut bara veckan innan. Alla var nyfikna på hur förbättrad grafiken var jämfört med det gamla FIFA-spelet. Jag vet inte om det var meningen att jag skulle känna till det egentligen. För på tisdagen, med bara 3 dagar kvar till det skulle ske, gick jag fortfarande omkring och väntade på en inbjudan. Jag visste redan att William skulle dit. Och Ludde och Elias också. Och faktiskt även både Jonte och Axel. Trots att ingen av dem tillhörde den innersta kretsen kring Adam. Han som bestämde vilka som skulle få vara med. I stort sett alla killar skulle komma. Men ja, inte Svante och hans gäng förstås. De hade nog inte ens hört talas om spelet. Det blev onsdag, det blev torsdag. Men fortfarande ingen inbjudan. Efter lunchen på fredagen så hade jag förstått att ingenting skulle hända. Det var dags för mig att ta tag i det själv. På lunchrasten gick jag fram till Elias och försökte diskret att föra festen på tal. Han var ändå en god vän till mig och jag visste att han var schysst. Jag frågade honom vad de skulle göra under kvällen, men fick inget svar utan direkt en motfråga. Va? Vadå? Ska du inte med? Han såg väldigt förvånad ut och jag sa, jag vet fan inte. Jag har inte fått någon inbjudan än i alla fall. Han sa bara, men vad fan, häng på. Alla ska ju dit. Du måste ju hänga med och testa den nya FIFA. Får jag? Absolut. Alla ska samlas vid spysnurran 14:45. Jag tänkte, fan vad härligt. Elias kan man verkligen lita på. Visserligen var det ju inte Adam själv som hade bjudit in mig. Men Elias och Adam var ju jättetajta, så den inbjudan kunde man lita på. Det kändes som de sista lektionerna gick jättelångsamt. Det var halvklass igen och sista lektionen och den enda från FIFA-gänget som var i min grupp var Ludde. Han brydde sig inte så mycket om lektioner utan satt mest och smsade under bordet. När klockan var 14:30 slutade vi. Jag hade Ludde under uppsikt hela tiden så länge han var där så att jag inte skulle missa något. Jag satte på mig dojorna och jackan och skulle börja gå mot mötesplatsen vid spysnurran. Jag kunde inte se Ludde längre, vilket var märkligt eftersom att han var här inne jag satte på mig skorna. Jag bestämde mig för att skynda mig mot spysnurran så att de inte glömde bort mig. Redan 16:55 var jag där, men ingen hade kommit än. Det var egentligen inte så märkligt eftersom att vi inte skulle ses för 14:45. De kanske gick åt mellis eller någonting. Det hade ju för sig varit gott med något att äta, men eftersom att jag inte ville riskera att missa dem så stod jag kvar. Dessutom bjöds det säkert på någonting hemma hos Adam ändå. När klockan var 3 hade fortfarande ingen dykt upp och klumpen i magen växte mer än någonsin. den klumpen som egentligen hade funnits där hela veckan. Framåt 3:30, efter 45 minuters väntan, hade jag förstått att ingen skulle komma. Som hade börjat som en smygande känsla av obehag. En misstanke om att ingen skulle dyka upp var plötsligt helt självklart. På vägen hem funderade jag på vad som hade gått snett. Vad hade hänt? Allt som skulle bli så bra i år. Det regnade och var mulet. Det var faktiskt helt perfekt FIFA-väder och jag funderade på att gå hem och spela själv men kom på att jag inte ens hade spelet. Jag började desperat ringa folk. Jag ringde Ludde, William, Elias och till och med Adam. Det var ingen som svarade. Men varför skulle det löna sig? Det var ju faktiskt redan bestämt att jag inte skulle få komma. Efter ett tag började jag skämmas. Jag kände mig som en riktig loser. Som fortsätter att stalka dem trots att de redan hade gett mig fingret. Men varför kunde inte jag göra samma sak? Om de inte behöver mig behöver väl inte jag dem? Det kändes som om jag hade nått den absoluta botten av status. Men ändå hade det bara gått några veckor sedan skolstarten. Jag hade haft en perfekt sommar. Familjen hade tillbringat nästan hela sommaren i USAs huvudstad, Washington. Min pappa är journalist på Sveriges Radio och vikarierade som USA-korrespondent denna sommaren. Och eftersom att vi hade så lång tid där så hade vi ingen tidspress på att se saker. Vi kunde se Vita huset ena dagen och sen ta två lugna dagar vid någon av alla de swimmingpooler som fanns över hela staden. Någonting som verkligen behövdes eftersom att det var runt 35 grader varmt hela tiden. Det här var samma sommar som Michael Jackson hade dött. Jag hade bokstavligt talat frossat i honom hela sommaren. Jag köpte skivor, affischer, DVD-filmer med alla musikvideor. Jag lärde mig danserna framför TV:n. TV-programmen var fulla med långa reportage om Michaels död. Folk sörjde och spekulerade dagarna i ända kring superstjärnans död. Var han verkligen död på riktigt? Eller rörde han sig i helikoptern? Var det läkaren Conrad Murray som hade tagit livet av honom? Eller handlade det om självmord? Han var ju trots allt bara 50 år gammal. Men jag var inte ledsen. Jag hade ju funnit en ny idol. Och med den härliga sommaren bakom mig kunde ju ingenting gå snett. Så måndagen den 17 augusti år 2009 var en förväntansfull 9,5-åring som med dansande steg anlände till skolstarten. Jag har alltid sett skolstarten i augusti som en chans att bli något nytt. Att förändra andras bild av mig. Och det var precis det jag tänkte göra. Jag hade börjat trivas allt sämre med den tidigare bilden av mig. En kille som inte riktigt passade in. Som hängde med en tjej som hette Alva i en egen bubbla utanför gängen. Som spionerade på lärarna och gick på upptäcksfärder över skolan. Lekte ninjas och övade karate. Skapade detektivklubbar och ritade lagböcker över hur man skulle bete sig i klubben. Visserligen hade vi haft jätteroligt ihop och hade samma kreativitet och fantasi. Men samtidigt var vi båda envisa. Vi hade börjat hamna i konflikt oftare och oftare. Och det som blev början på slutet var en riktig skitsak. Vi spelade kula på skolgården och jag ställde ut en mellanstor kula. Folk fick komma och köra och försöka träffa kulan och vinna. När en kille från en klass över mig träffade kulan på första försöket så påstod jag att det var övertramp. Att det inte var giltigt. Jag och Alva hade alltid stått upp för varandra och jag förväntade mig samma hjälp den här gången. Fastän jag egentligen hade helt fel. Men den här gången gick hon istället emot mig. Det gjorde mig fruktansvärt upprörd och efter den dagen var det inte mycket mer mellan oss. Så i slutet av trean hade jag redan bestämt mig. När fyran började tänkte jag inte acceptera min lågstatusroll längre. Nu var det dags att hitta en ny plats i gruppen. Den första morgonen i fyran klev jag alltså in genom dörren till mitt nya klassrum. Jag hälsar på min nya lärare och nickar bara lite smått till Alva innan jag med försök till vad jag tror är tuffa steg går allra längst bak i klassrummet och sätter mig bredvid William. Jag sätter mig bekvämt och väger på stolen. Jag tittar Adam rakt in i ögonen och hälsar lite för högt på honom innan jag belåtet vänder mig om för att se att alla andra har fått en bild utav min nya roll i klassen. Jag väntar förgäves på ett svar men inser ganska snabbt att mitt första försök är misslyckat.
Jag dricker glögg med balkongdörren öppen i natt. Jag är så trött på alla mejl och koder. Jag vill ha dig här på riktigt i natt och suga liv ur din halspulsåder. Jag får en doft av sommarens sista dagar när vinden blåser in ifrån England. Som du sa, det kan vara svårt att bli riktigt nöjd. Det är så lätt att fantisera. Och mina tankar och minnen står mig upp i halsen. Men mycket vill ha mer. Och jag är kvar av sommaren om du behagar. Om du behagar komma hem från England. Knappast lärt mig något sen sist. Nej, inte jag. Men dina ord ligger och gnager här dag efter dag. Jag tänker och vet att du är så.
Trots att det hade börjat dåligt så gav jag inte upp. Jag hade ju inget alternativ. Jag kunde inte gå tillbaka till Alva. Dels hade vi som sagt börjat utvecklas åt olika håll. Och sen var det inte heller helt problemfritt att vara bästa kompis med en tjej längre. Det gick inte att vara det utan att ses som ett par. Jag kunde inte heller börja närma mig Svante och hans nördiga gäng. De lekte ju bara krig och rollspel hela tiden. Jag försökte hitta nya vägar att skapa speciella band till någon av de killarna som stod precis under den självskrivne ledaren, Adam, i status. För Adam kunde jag inte vända mig till. Det var för vågat. Det skulle bara förvärra läget efter den där första insatsen. Den misslyckade hälsningen. Bland det mysigaste jag visste då var traditionen som jag, min pappa och min lillebror hade. I Aspudden låg ett litet badhus där tiden hade stannat någon gång på 1960-talet. När man kom in genom dörren fanns det en liten hytt med en glasruta. Bakom den satt den stränge men ändå vänlige badmästaren, Bosse, och tog betalt. 40 kronor för de stora och 20 för de små. Han sålde muffins och gelégodis till självkostnadspris och till de gubbar som ville sålde han folköl för 10 kronor burken. I smyg såklart. Det var ett unikt och härligt ställe som vi själva helt enkelt döpte till Bosses bad. Vi passerade alltid Ica innan på väg dit för att köpa en påse Pågens kanelgifflar och Festis i trepack med päronsmak som man sen kunde avnjuta efter att ha tagit ett dopp i det 32 grader varma vattnet. Och att bjuda med till exempel William till den här härliga fredagstraditionen kunde kanske bli min biljett in i gänget. Så en dag tog jag mod till mig och frågade honom.
Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrönan klängde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här där nu en stad fort växer fram. Lyckliga gatan du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång.
Man brukar säga att det är tanken som räknas. Men jag vet inte om det stämmer i alla lägen. Inte här i alla fall. För den här tanken var inte särskilt genomtänkt. Pappas förslag om att bjuda med en vän var såklart inte rimligt. Hur kunde jag tro att den här väldigt interna traditionen skulle kunna locka någon annan? För hur skulle det se ut i deras ögon? Fredagar var herrarnas dag på Aspudsbadet, vilket innebar nakenbad för många av de äldre stamgästerna. Och hur skulle min status kunna öka i gänget av att ta med en av dem till att se gamla håriga gubbar sitta och dricka folköl och prata om när Aspudden var ett fint och bra samhälle? Och sprittsprångande nakna dessutom. Det var nog ganska tur att jag aldrig fick någon av killarna i gänget att följa med oss dit. Men jag fortsatte med liknande saker. Göra en repris på kvällen hemma hos Adam, fast hos mig. Istället för FIFA 10 så hade jag World Cup Germany 2006 till PlayStation 2. Som redan då var en generation gammalt. Och det visade sig att varken jag eller upplägget smällde lika högt. Ingen kom. Under den här tiden spelades det också mycket fotboll. Och eftersom att jag inte precis var stjärnskottet i just fotboll blev det också tufft för mig. Att tillbringa varenda rast med att stå och kolla på när andra spelade fotboll var inte speciellt rogivande. När man åkte ut först av alla så var det nämligen det som hände. Om man hade tur så kom man undan så kallad rövning också. Man skulle hänga i ribban och så skulle vinnaren få skjuta ett stenhårt skott mot den och försöka träffa just röven då. Ibland när jag stod där på sidan och tittade på så funderade jag på att gå och kolla om jag kunde spionera lite på vår nya lärare tillsammans med Alva. Men kom på att det skulle vara olämpligt eftersom att vi fortfarande inte var sams efter det där grälet om kulspelet. Jag var heller ingen hejare på FIFA, vilket inte var så konstigt eftersom att jag aldrig kunde öva upp några talanger hemma hos någon. Jag blev flera gånger blåst när jag försökte bjuda in mig själv till deras tv-speldagar. De sa att de var hemma hos William, men då kunde de lika gärna vara hemma hos Adam. Och ni ska inte tro att det var någon som ringde och berättade det för mig. Efter att ha stått och bankat på dörren till ett tomt hus i 5 minuter så bankade jag hem ensam.
Solen stöpte taken och vindarna. Isen har smält, det luktar som vår. Det går genom stan som om ingenting hänt. Lika verklig och vardagligt snitt som igår. Kom inte för när, du vet hur det blir. Nu har jag mitt och du ditt revir. Vi vet hur jag mår. Jag skyndar mig långsamt till vägen till mitt. Jag måste sova på saken. Våren har vaknat men drivor i vitt ligger kvar över tag. Gå så försiktigt du kan. Mina ögon kan krossa min värld som stenar mot glas. Varning för oss.
Och så här höll det på hela terminen. Ända tills det att jullovet kom som en befrielse. Jag var i den åldern då julen var det bästa som fanns ungefär. Det här året skulle vi fira jul hos mormor och morfar. Äntligen kunde man slappna av. Där man faktiskt var omtyckt på riktigt. Det var som att vara med de riktiga kompisar som jag aldrig hade på skolan. Vi åkte in till stan och fikade på mysiga små fik. Tävlade i pulkadejs på de 20 år gamla pulkorna i den så kallade mördarbacken. Hade den traditionella tjuvstarten på julbordet redan dagen innan med både sill, ägghalvor, julskinka, prinskorv och revbensspjäll som man bara hade där. Julens skojigheter varade i flera dagar och vid den tidpunkten glömde jag nästan bort skolan. Det här med loven fyllde liksom upp någonting bra för allt det tråkiga som hade hänt under hela höstterminen. I samband med höstmörkret som jag alltid har haft svårt för också. Det kändes extra deppigt då, när det till och med var mörkt på köpet. Men sen gick julen över i januari och allt det roliga var över. Vi var hemma i Stockholm igen och allt man kunde göra var att vänta in starten på vårterminen. För mig med en växande klump i magen. Men vad jag inte visste då var att det skulle hända någonting som skulle förändra min roll. Både till det bättre och till det sämre. Jag skulle hamna i bubblan igen.
Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
Det hade börjat en ny kille i klassen som hette Johnny. Han var ett år äldre än oss andra och kom från Ungern och var lagom kaxig. En riktig tjejtjusare som var stark och modig och dessutom bäst av alla på fotboll. Men trots det var han ändå annorlunda och utanför. Precis som jag. Och eftersom att vi båda var utanför så var det vi som blev bästa vänner. Jag fastnade för honom redan första dagen. När vi trots att det var januari spelade fotboll på den tidigare orörda, snötäckta planen. Han skulle välja lag och ville ha med mig. Bara det kom som en chock för mig. Att någon valde mig först av alla till sitt lag. Det var fantastiskt. Det var han, jag och två andra killar mot det så kallade rubbet som var på kanske 10 pers. Han briljerade mig en gång. Han fick en passning av mig och sprang sen över hela planen med bollen fastklistrad vid sina fötter. Dribblandes förbi alla andra och sköt bollen rakt upp i krysset. Eftersom att han var helt ny och inte hade någon koll på alla statusroller som hade byggts upp under 4 år så var alla precis lika värda för honom. Och det som hände på fotbollsplanen fördes vidare till resten av tillvaron i skolan. Det blev jag och Johnny mot rubbet. Och äntligen kunde jag göra det som jag så länge längtat efter. Ge de andra fingret. Om inte ni behöver mig så behöver inte jag er. Vi blev en allt kaxigare duo, jag och Johnny. Jag kände att efter allt det som varit så var det verkligen min tur att ge igen. Nu behövde jag ju inte längre försöka ställa mig in hos Adam och hans gäng. Jag försökte ju inte längre gå med dem, utan nu var jag ju aktivt mot dem. Vi vägrade följa deras regler och vågade sätta oss upp mot dem. Men det här skapade också problem. Jag blev ännu mer utanför deras gäng än jag någonsin hade varit tidigare. Jag var ju inte längre en harmlös follower. Men min nya vänskap med Johnny och den nya statusen som det gav mig blev också början på slutet. Ganska snart skulle mina föräldrar upptäcka att situationen inte längre var hållbar. En dag kom min lillebror som gick på samma skola som jag hem och berättade för mamma och pappa hur det brukade vara när han och jag kom till skolan tillsammans. Han berättade att innan jag ens hade kommit fram till skolporten så stod Adam och hans gäng och skrek nedsättande saker till mig. Som till exempel, kom inte hit din idiot. håll dig borta för fan och liknande saker. Mina föräldrar reagerade starkt på det här och bjöd hem Adam och hans pappa för att försöka förstå vad det var som pågick. Jag minns hur konstigt det kändes att han besökte min fristad. Att han satt i min soffa och gav en bild som jag inte alls kände igen. Han var from som ett lamm. Mobbaren var borta och där satt en person som jag verkligen inte kände igen. Han påstod bland annat att jag försökte provocera honom till att börja slåss. Det lät också väldigt märkligt eftersom att jag alltid har hållit mig undan från slagsmål och aldrig slagits. Men precis som väntat så ledde det inte till någonting. Situationen fortsatte att förvärras. I februari fick mina föräldrar för första gången uppleva hur det är att bli kallad till skolan på grund av att ens barn har misskött sig. Jag och Johnny hade fått en fritidsledare att falla i gråt. Hon upplevde det som att vi inte respekterade henne. Efter det fick mamma och pappa reda på att situationen inte höll längre. Tiden gick och ingenting såg ut att bli bättre. Egentligen blev det bara sämre. Vi mot omkänslan blev allt större i allas ögon. Både fritidsledare, lärare och föräldrar ansåg att det här inte kunde fortsätta. Men det fanns ingen som kunde komma på en lösning. Och vad skulle det vara i så fall? Det är svårt att tänka sig någon lösning som skulle kunna bli bra i längden för alla. Men en dag i mars kom mamma hem med ett förslag. Hon hade hört talas om en skola som låg i Hammarby Sjöstad, ganska nära stan, och tur nog långt bort ifrån skolan jag gick på. Den hette Kulturama och var en skola som hade estetisk profil med inriktningen dans, sång och teater. Trots den estetiska profilen så hade skolan också mycket höga resultat i de teoretiska ämnena. Jag var rätt tveksam till förslaget i början eftersom att jag inte tyckte att det fanns några större problem. Jag hade ju världens bästa kompis och klarade det utmärkt, tyckte jag. Men eftersom att det var en skola där man fick sjunga på skoltid så kunde jag inte låta bli att lockas lite av tanken. Jag tänkte mig en sorts fame-skola, vilket visade sig stämma ganska perfekt. Mamma övertalade mig till att följa med och göra ett intagningsprov till skolan för att se om jag hade talangen som krävdes för att komma in. Jag fick sitta i ett slags uppriggat väntrum som egentligen var en teatersal med en lapp på min mage där det stod 26 för att man skulle komma ihåg vilken unge i mängden jag var som sökte. Under den dagen fick jag bland annat sjunga solo, en låt som jag själv hade valt. Jag tog det årets idolvinnarlåt, Higher med Erik Grönvall. Men sen var man också tvungen att sjunga Idas sommarvisa. Under dagen fick jag också klappa rytmer och härma tonkombinationer inför några av skolans sånglärare. Jag fick även dansa i grupp inför några av skolans danslärare. Korridorerna var gula, blåa och rosa, till skillnad från min egen skola där det var gråa korridorer. Alla verkade trevliga och vissa satt och spelade kort och någon satt och spelade gitarr på en bänk. Och så var det. Jag blev kär istället med en gång. Jag kände mig verkligen hemma. Jag önskade innerligt att jag skulle få börja på skolan och tänkte mycket på det. Efter bara en vecka hade de ringt från skolan och sagt att jag hade kommit in. Jag började gråta. Inte av glädje utan på grund av att jag inte ville lämna min bästa kompis, Johnny, bakom mig. Jag grät resten av kvällen och kunde knappt somna. Jag vet inte varför. Så här i efterhand har jag verkligen undrat över det, eftersom att jag från första början blev så kär istället. Jag hade ingen anledning att gråta. Jag hade snarare all anledning att vara glad, eftersom att det förmodligen var 25 andra barn som låg hemma och grät över att de inte hade fått min plats på Kulturama. Tillsammans med min mamma och pappa bestämde jag mig ändå för att det efter omständigheterna var bäst att byta skola. Det var ett val som jag aldrig kommer att ångra. Första dagen på min nya skola, Kulturama, var faktiskt helt underbar. Det var ju ungefär som att komma hem till sitt eget land från ett blodigt krig som en vinnare och veta att man hade livet framför sig. Jag minns till exempel små detaljer, så som att man fick äta tuggummin i skolan. Ingen kunde ju springa omkring som en liten skolpolis och jaga folk som hade tuggummi i munnen här, till skillnad från min gamla skola, där tuggummiätande under skoltid nästintill bestraffades med kvarsittning. Man fick också lyssna på musik i hörlurar på lektionen eftersom att vissa fokuserade bättre av det. Det fanns heller inget mobilförbud på rasterna som det fanns på förra skolan, där man i princip inte ens fick ringa hem om man hade brutit benet på skolgympan. Sådana små saker minns jag att jag uppskattade väldigt mycket. Men den första dagen på skolan träffade jag också det som sen blev min bästa vän, Pelle Sandlin. Han hade börjat på skolan veckan innan och var annars också helt ny för allt. Jag såg upp till honom första dagen, minns jag. Och jag är såklart på flera sätt än idag. Men då fastnade jag för hans stil. Han var cool men ändå snäll och charmig. Han tyckte såklart också om att sjunga precis som jag. Han hade också en riktigt kul humor som jag fortfarande idag tycker. Till exempel på humorsidan är vi väl lite som soulmates. Den underbara killen fastnade jag för med en gång. Och på den fronten har vi inte så mycket ändrats på 3 år. Förutom att vi har lärt känna varandra bättre och bättre hela tiden. Och inte minst de senaste 20 veckorna då vi startade den här podcasten. I och med bytet i Kulturama har jag fått jättemånga andra goda vänner förutom Pelle också. Som är jättehärliga människor. På den här skolan var alla unika. Alla körde sin egen grej och vågade vara sig själva. Alla hade också gemensamma intressen, som att sjunga och dansa. Jag hade helt enkelt kommit till något slags himlarike. För äntligen passade jag in på något sätt. Ibland tänker jag på vilken tur jag hade att jag ändå började på Kulturama. Jag har liksom funderat på hur det hade fortsatt om jag gick kvar på den förra skolan ända till 6:an. Hur jag hade varit idag. Jag brukar försöka avsluta den tanken eftersom att jag egentligen inte vill veta. Vad jag flyckar ut av det idag. Det här programmet skulle jag kunna tillägna Ludde, William och Elias. Som egentligen heter något annat såklart. Jag känner på något sätt sorg för dem. Att de inte fick uppleva det underbara som jag fick uppleva. Att de fick stanna kvar där. För jag vet att de inte tyckte om situationen heller. Hängades efter den självskrivna ledaren som jag har valt att kalla Adam i det här programmet. De hade kunnat vara precis i mitt läge. Men de stod närmare Adam som kompisar. Jag ville ju egentligen aldrig vara kompis med honom. Jag ville ju bara slippa vara utanför. Jag har tyvärr inte träffat någon av dem sedan dess och umgåtts. Bara haft vägarna förbi någon gång och sagt hej. De är alla precis likadana som då. Ärligt. Bara lite större. Större fysiskt alltså. Det finns egentligen många andra som jag också skulle vilja tillägna det här programmet. Som till exempel Johnny. Som också heter något annat. För att han dök upp och blev en riktig kompis då jag var som mest ensam. Och mamma och pappa. Som faktiskt också räddade mig i situationen när det var ännu lite värre. Men framförallt till Pelle. För att han i ett läge där jag hängde på en skör lina. En total chansning i ett skolbyte där det både kunde bli bättre men också ännu sämre räddade mig som mest. Och fick mig att inse att den chansningen, det var den bästa som jag någonsin har gjort. You know the bed feels warmer. Sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me? Think you had the last laugh? Det där var mitt sommarprat. Tack för att just du lyssnade. Det betyder jättemycket.
Jag tänkte passa på att dra låtarna lite snabbt eftersom att jag tror att de aldrig nämndes under själva programmet. Så jag gör det. Första låten var Måndagsbarn med Veronica Maggio. Andra låten var Wanna Be Star in Something med Michael Jackson. Tredje låten var Hugger i sten av Lars Winnerbäck. Fjärde låten var Lyckliga gatan av Anna-Lena Lövgren. Sen var det Varning för ras, live-versionen av Lars Winnerbäck. Sen var det New Kid in Town med Eagles. Därefter var det Beat It med Michael Jackson. Efter det så var det Sanningsdagen med Säkert. Och sen spelades Higher där av Erik Grönvall samtidigt som jag pratade det lite smått. Efter det var det Dancing Song med Little Comets. Och sista låten var What Doesn't Kill You från Glee. Jag tänkte också passa på att dra vår lilla runda som vi alltid drar. För gamla lyssnare blir förmodligen tjatigt, men det kommer nya lyssnare, så det här måste vi dra faktiskt. Och på Instagram, vi har Instagram, där heter vi Pelle Sandlin och Hjalmar99 med två siffror, alltså 99. På Twitter så heter vi Pelle Jalle, våran gemensamma account. Och så har jag en privat, eller en personlig alltså, offentlig, som heter, det heter Hjalmar Huit. Och Pelle heter Pelle Sandlin där också. Så har vi också Facebook. Och där ska ni gilla oss, like oss. Där heter vi Pelles och Jalles podcast. Gilla det. Ja, prenumerera på oss på iTunes. Det stödjer oss verkligen. Det är helt gratis. Men ni får avsnitten tidigare än alla andra. Och ja, ni får meddelande om det när de kommer ut. Så nästa vecka är det helt vanligt avsnitt. Eller inte nästa vecka såklart, utan om 2 veckor. Som vi kör här på sommaren. Men ja, efter sommaren så kör vi som vanligt varje vecka. Men nu är om 2 veckor så är ett vanligt, helt vanligt avsnitt. Med både mig och Pelle. Så ni får ha det så bra tills dess.
Det här spelar jag in alltså in 2 timmar senare. Och ja, nu har klockan hunnit bli natt här på Gotland. Där jag sitter faktiskt. Och är, ja, 11:30 nu, ja. Men jag tänkte ändå så tänkte jag bjuda på ett starkt helöj. Helöj! Herregud, grannarna kommer att anmäla mig.